Blandade känslor, det tror jag väl att vi tycker känns som ett rimligt uttryck för vad jag tror att vi alla bär inom oss sedan ett par månader tillbaka. Och så självklart också i den här gudstjänsten. Vi känner sorg över det ofattbara lidande och den kamp som det ukrainska folket lever i. Ukraina bär vi ständigt i våra förböner. Och vi känner förfäran över hur en maktgalen president och regim hänsynslöst våldför sig på ett broderland. Nog är det de tankarna vi hela tiden på något sätt bär inom oss. Och inte bara det, utan denne person som man vill knappt ta hans namn i sin mun, med sina lögner undanhåller det ryska folket vad som pågår. Så har jag känt i alla fall under de här veckorna som nu har gått upp till 2 månader. Och här hemma då, för vår egen del, ja, här kan vi knappt sätta ord på det obegripliga som skett och sker i spåren av vad en hatfylld dansk så kallad demonstrants handlingar, stöd på svensk lagstiftnings åsiktsfrihet och demokrati, tycker att han kan tillåta sig. Och vi tackar Gud för att ingen polis fick sätta livet till. Men samtidigt med detta sagt så bär vi faktiskt på en glädje som vi måste slå vakt om. Och jag vet inte om ni uppfattade vad fotbollens förbundskapten påminde om för några veckor sedan genom att citera Tage Danielssons kloka ord. Är det någon som uppfattade det? Vad sa han egentligen? Jo, så här lär den kloke Tage ha uttryckt sig. Det är en skyldighet att hålla glädjen levande. Det kan vara tungt, men man måste försöka. Om man ger upp och drunknar i sorgen ökar man världens elände. Bär vi en glädje inom oss den här dagen, så här i påsktiden? Ja, det är jag övertygad om. Så jag tillåter mig att trots allt känna glädje idag att få möta er alla i denna mycket speciella gudstjänst. Det har ju blivit några tillfällen sedan vi flyttade härifrån för 32 år sedan. Begrip det, 32 år sedan, innan Boppe tog över tämligen direkt. Så det har blivit några besök i den här predikstolen. Men bara att få sitta här nere i bänken och titta på den här fondmålningen igen, det är en predikan i sig. Så visst känner jag glädje att få möta er alla och få fira och tacka Gud för de 150 år som gått sedan en skara människor i den här stan kom samman för att bilda denna församling. Och då ska vi veta att redan flera år tidigare allt fler hade mötts för att med glädje och hängivenhet vittna och förkunna uppståndelsens budskap om Jesus Kristus. Visste ni att det är exakt 50 år sedan, alltså 1972? Inte sedan vi gifte oss, det kan ni ju inte veta, men det vet ju vi vad vi har framför oss. Men samma år så formade Lars-Åke Lundberg de här orden: dina ögon är fyllda av vad då?
Sånger.
Vad sa du?
Sånger.
Ja, bland annat. Helt rätt. Men någonting mer?
Glädje.
Ja, där hade vi det. Dina ögon är fyllda av glädje. Säg, vad har de sett för att få sånt ljus? De har sett hur vårt liv fick en mening. Jesus fyller mörkret med liv och ljus. Och det här fick bli en liten introduktion innan jag strax ska läsa dagens evangelium. Men med det vill jag säga att vi måste tillåta oss att också i denna tid känna och dela påskens glädje med varandra. Och nu ska jag läsa en utav de 3 Johannes texter från de båda avslutande kapitlen som vi har just den här söndagen, som numera kallas den andra i påsktiden. Och den står på ett visst sidnummer, om ni vill följa med, sidan 1231, om ni vill följa med i textläsningen. Och det är då ifrån Johannes 21 kapitel, ifrån vers 15 till och med vers 19. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: Följ mig. Amen. Nu ska jag spänna på med Rosmaries gitarr igen. Hon är numera i ett sånt skick så hon avstår från att själv spela. Fråga henne gärna varför efteråt. Ja, ni behöver inte titta bakåt. Hon sitter där hon sitter. Men jag fick låna den. Och det är nämligen så att Ylva Eggehorn, hon är ju välkänd för de flesta av oss. Hon lärde oss nämligen att sjunga en liten enkel kör i början av 70-talet. Det är många år sedan. Åtminstone ni från 60 plus och kanske något lite innan kan ju sjunga högt nu så att de ungdomarna kan lära sig den här då. Ni kommer väl ihåg den? Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Halleluja. I all sin dag hade Ylva fått de orden ifrån, tror ni? Jo, naturligtvis så inspirerades hon av Petrus och Johannes frimodiga vittnesbörd, ord och bekännelse inför de högsta religiösa styresmännen i Jerusalem, som ville lägga munkavle på de här båda herrarna. Vi kunna icke underlåta, så läste vi en gång i tiden i 1917 års översättning. En och annan kanske läser The Message. Gör ni det? Jag fick för mig, ja, faktiskt på självaste nyårsdagen att börja läsa den ett kapitel i taget. Så någon gång kring den 20 september så ska vi vara färdig med hela Nya testamentet av The Message. Där står det så här, och inte särskilt mycket annorlunda: vi kan inte hålla tyst om allt vi har sett och hört. Det här läser vi om i Apostlagärningarnas 4:e kapitel. Och i kapitlet innan så beskrivs hur de båda i Jesu namn reste den lame mannen upp vid sköna porten. Och därefter fick de stå till svars för det i Salomos pelarhall. I vilkens namn hade de utfört detta mirakel? Nu blev de tillsagda att i fortsättningen inte tala eller undervisa i Jesu namn. Men hos apostlarna så fanns ingen tvekan som de påskens vittnen de faktiskt var. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det kunde inte heller Martin Luther King. Från sin fängelsecell i Birmingham, Alabama, den 16 april 1963 så bemötte han den kritik han fått från en grupp vita pastorskollegor att hans protesthandlingar, de var för okloka och otidiga. Och jag citerar från hans brev: det finns två slags lagar, rättfärdiga och orättfärdiga. Jag hävdar att den som bryter mot de lagar som samvetet säger honom är orättfärdiga och som villigt accepterar straffet för sin gärning i själva verket uttrycker den allra största respekt för lagen. Det var Martin Luther King och hans kommentar till de vita kollegorna. Det finns två teman eller ämnen så här i påsktiden som jag genom alla åren tycker känns så inspirerande att påminnas om. Dels för min egen uppbyggelse och när jag som idag får uppdraget att predika. Det ena möter vi på annandag påsk. Nu har ju den dagen allt mer blivit en slags vilodag eller en familjedag eller en konstrundedag eller vad man ägnar sig åt idag på annandag påsk, mer än att fira gudstjänst. Så de där texterna liksom försvinner. Men då handlar bibeltexterna om mötet med den uppståndne. Och särskilt tänker vi då på Emmausvandrarna. Och det andra vi möter, det är alltså idag, den andra söndagen i påsktiden. Och Gunvor anslog tema tidigt i gudstjänsten, påskens vittnen. Hör ni hur fint det låter? Påskens vittnen. När Petrus och Johannes får bekänna färg inför den religiösa eliten i Jerusalem, ja, då visar de sig verkligen vara påskens vittnen, påskens frimodiga vittnen. I evangeliet som vi läser är det tydligt fokus på en av dem, Petrus då. Men där vid glödhögen, där på stranden, ja, då var han knappast lika frimodig och säker på sin sak. Tillsammans med Jakob och Johannes så var ju Petrus de som vi upplever när vi läser bibeltexterna stod Jesus allra närmast av lärjungaskaran. Inte på det sättet att de favoriserades av honom på ett orättvist sätt, men just de här tre, de skulle visa sig ha en alldeles särskild funktion som en innersta krets kring Jesus. Jesus behövde dem omkring sig. På förklaringsberget i Getsemane, även om sömnen där tog överhand. Och av de här tre så var det den temperamentsfulla, impulsive och ofta självsäkre Petrus som blev den främsta av lärjungarna. Och det vittnar ju Nya testamentet med all önskvärd tydlighet om. Där Petrus lär vara omnämnd hur många gånger, jag har inte räknat efter själv, utan det fick jag hjälp med att upptäcka. 160 gånger plus det 20-tal ställen där han bara kallas Simon. Och det här är förstås siffror som de andra inte kommer i närheten av. Och det som nu händer vid Tiberiassjön, som evangelisten Johannes är ensam om att kalla den där berömda sjön, och som är det sista sammanhang vi får veta från evangelierna, det är att en handfull lärjungar en tid efter deras möte med den uppståndne ger sig ut och fiskar. Någon fiskelycka har de inte. Inte förrän någon som kommer där på stranden ger dem ett gott råd som resulterar i hur mycket fisk som helst. 153 stycken närmare bestämt. Om vi läser den så kallade texten innan det vi nyss läste. Och snart förstår de att det är den uppståndne Jesus som på nytt visar sig för dem. Och det är ingen tvekan om att det är en stukad och tilltuffsad Petrus som slår sig ner där vid glödhögen och blir bjuden på frukost med de övriga lärjungarna. Den förtroliga men prövosamma dialogen som uppstår när de ätit färdigt, ja, det skulle vi enkelt kunna sammanfatta i Jesu fråga till lärjungar i alla tider. Älskar du mig? Älskar du mig? Nu är det Bernspång där du sitter. Nu ska jag berätta om, det var din farbror som hette Erik, va? Var det din pappa som hette Erik? Ja, det är klart att det var. Då ska jag ta bort allt det där med farbror. Visst var det din pappa Erik? Vet du vad han kommenterar i den här texten? I Johannes kommentaren. Kul att sätta honom lite på prov här. Om han läser sina fars böcker. Nej, det har han inte gjort. Okej, då ska jag tala om för dig och oss alla vad Erik Bernspång berättar i sin kommentar. Hur han själv en julidag 1942, hur många år sedan är det? Det är 80 år sedan. Under sin beredskapstjänst ute vid kusten vid en lunchrast i sin barack läser i sin bibel den här frågan av Jesus. Älskar du mig? Och där vittnar han om, där får han kallelsen, var en herde för mina får. Det tyckte jag var roligt att upptäcka. Var en herde för mina får. Och inte heller för dig och mig så kan någon fråga faktiskt vara viktigare än den här. Och avgörande är förstås vilket svar vi ger och vad vi menar med vårt svar. Det är gott att vi prövar oss själva. Men för att något lättare förstå vad det var som Petrus fick uppleva och inse vad det betyder för vår egen kallelse att följa Jesus, så skulle vi behöva försöka gå lite djupare in i både frågorna och svaren. Om ni ger mig 5 minuter extra i predikan, ja, den är inte riktigt slut nu, lite till vill jag säga, så ska ni få en liten vink om de här frågorna och svaren. Det faktum att Petrus 3 gånger får besvara samma fråga, alltså lika många gånger som han förnekade Jesus, ja, det har vi kanske noterat tidigare ett antal gånger. Men här finns några fler detaljer som faktiskt stämmer till eftertanke. Och jag ska villigt erkänna att det dröjde innan jag riktigt hade sett det här själv. Hur många gånger man än predikat över texten. Först hur Jesus tilltalar sin lärjunge, Simon, Johannes son. Förmodligen har vi inte ens tänkt tanken hur ont det gjorde i Petrus när han fick höra det. Han som vid ett högtidligt ögonblick fick höra Jesus säga, du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Men vad hör han nu? Bara Simon. Johannes son. Genom sin förnekelse så hade han på något sätt själv försatt sig i ett helt annat tillstånd där han upplevde sig som allt annat än en klippa. Och så kommer då frågan, älskar du mig mer än de andra gör? Visst anar vi och känner hur han upplever påminnelsen in på bara skinnet, hur tvärsäkert den hade bedyrat att även om alla de andra, mina kompisar runt omkring mig, kommer att förneka dig eller inte klara av den här situationen, så gäller det inte mig. Han skulle kunna dö till och med för Jesus skull. Hur svarar Petrus? Jo, han utelämnar orden från frågan mer än de andra gör. Det är som han på det sättet känner att han behöver erkänna att han inte alls har något företräde framför de andra lärjungarna. Som om att han ödmjukt måste inse att han kanske till och med är mer ovärdig än dem. Älskar du mig? Frågar Jesus. Det grekiska ordet han använde är agapao. Agape känner vi säkert igen. Agape-kärleken. Det står ju för den djupaste kärlek som finns, Guds kärlek. Men se, det ordet vågar inte Petrus ta i sin mun när han svarar. Han använder istället ordet, det grekiska ordet, phileo, som är ett svagare, mer viljeinriktat och känslobetonat ord. Hålla kär, ja, det är en bra översättning. Nog visste han att han älskade Jesus, men kunde han då inte nöjt sig med ett enkelt ja? Visst gör han det. Nej, istället så tycks han hoppas på att Jesus mer än väl känner sin lärjunge. Han äger all kunskap om honom, så självfallet vet han detta. Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och på det kommer då den första befallningen. För mina lamm på bete. Det är sin jord Jesus tänker på i vidaste bemärkelse. En hel förlorad mänsklighet. Så kommer frågan för andra gången. Samma svar en gång till. Men med en variant kan vi säga. Nu upprepar inte Jesus orden mer än de andra gör. På nytt vädjar Petrus till Jesu kunskap om honom. Han vet ju vad Petrus känner. Och nu förstärks dock Jesu befallning och vi kan kanske börja ana vad Jesus är ute efter. Var en herde för mina får. Det är som om någonting sakta börjar hända med Petrus. Vad betyder herde? Ja, vi brukar säga att vi pastorer kan det mer än väl. Herde, pastor, ja, det ligger alldeles intill varandra. Herde betyder ju att leda. Var det inte det han blev utsedd till som Petrus, klippan, satt att leda Guds församling, Jesu kyrka? Herren är min herde, han leder mig på rätta vägar, brukar vi läsa. Nu är framme vid tredje gången. Tredje gången gilt, brukar vi säga. Så när Jesus frågar för tredje gången, ja, vad händer med Petrus? Bedrövar, så jag tror att han fullständigt bryter ihop. Han klarar inte mycket mer. Han blir ledsen, han blir bedrövad. Och dessutom går Jesus ner på Petrus nivå. Hur då? Ja, nu frågar han inte Simon, älskar du mig? Nej, har du mig kär? Alltså det svagare ordet för älska. Och är det så att Jesus trots Petrus svar tvivlar på hans uppriktiga kärlek till honom? Visst var det så att han hade sjunkit så lågt som han kunde där han stod och värmde sig vid kolelden inne på överste prästens gård och tre gånger bedyrat att han inte alls kände Jesus. Den här gången var det inte fråga om en koleld i det sättet, utan en glödbädd där man stekte fisk och skulle äta sig mätta vid. Men här prövas alltså Petrus med tre närgångna frågor om kärleken till sin mästare. Nej, jag tror ingen av oss tror och tänker att Jesus tvivlar på vad Petrus säger. Det är inte det det handlar om. Men nu, och det här är viktigt, nu får han den förnyade kallelsen slutligt bekräftad. För mina får på bete. Och från den stunden så finns det liksom ingen återvänd, och Petrus är den som tillsammans med de andra apostlarna ska föra Jesu verk vidare och lägga grunden för det som blir Guds församling på jorden. Överallt. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda, säger Jesus. Det är ord ifrån det verkliga herdekapitlet i vår bibel, Johannes 10. Som nästa söndag är ett synnerligen aktuellt kapitel på den gode herdens söndag. Så lyssna gärna in det. Då vill jag bara avrunda med att liksom försöka att vända över det här till mig själv och till dig som lyssnar. Hur ställer vi oss inför allt som Petrus får uppleva den där morgonen efter fisket? Berör det oss överhuvudtaget? Eller har vi hört det här så många gånger så vi tycker oss kunna säga att vi kan det där, vi har hört det. Det behöver beröra oss på djupet. För också vi brottas emellanåt av våra förnekelser, våra misslyckanden, våra besvikelser, våra relationer. Ja, vi kan nämna väldigt mycket som hör till att vara människa. Kan vi översätta Jesu frågor och Petrus svar in i våra egna liv? Ja, det ska jag inte försöka utreda, utan den reflektionen det får vi var och en själva göra. Men låt mig säga så här. Det finns en tydlig orsak till att Jesus ställde sina frågor på det sätt han gjorde till Petrus. Dels för att han skulle förstå att han hade fått förlåtelse trots allt. Och för att kunna förnya sin kallelse till honom. I kollegan Claes Erikssons betraktelse i veckan Sändaren, och ni som har den, leta gärna upp den när ni kommer hem. Där avslutar han sin kommentar, sin betraktelse med de här orden. Efterföljelsen börjar inte i mig. Den börjar i honom. Därför avgör det inte saken om jag inte kan hålla vad jag lovat. Eller om jag skräms till tystnad. Det tar inte slut där. Det fortsätter med ett följ mig. Ja, jag gör en liten konstpaus här. Tänk er att trots all bråte som vi har i våra liv, som vi ibland sörjer över att de finns där i vår begränsning som människa, så förnyas kallelsen i ditt och mitt liv. Följ mig. Och vad det betyder, det kan vi få arbeta med i våra egna liv. Följ mig. Och som det gick för Jesus så skulle det också gå för Petrus. Han skulle sluta på korset. Man tror på goda grunder att Petrus blev korsfäst på kejsar Neros tid vid den stora förföljelsen en tid efter Roms brand år 64. Och samtidigt får vi aldrig glömma att Petrus representerar alla Jesu lärjungar, alla Jesu efterföljare genom alla tider. Varje troende som själva måste lyssna in Jesu röst och pröva sig inför hans fråga. Älskar du mig? Då får du och jag möjligheten att på nytt bekänna att vi i vår kärlek till honom och allt gott verk i hans församling. Glöm inte bort att även om vi tycker att svensk kyrklighet har förändrats genom åren och vi blir färre och färre i kyrkbänkarna. Att där pågår alltjämt ett gott verk. Glöm aldrig det. Och din och min insats och vårt engagemang på olika sätt utefter de gåvor som är nedlagda i våra liv gör skillnad. Detta får vi ta med oss när vi på nytt lyssnar in oss på orden "Följ mig". Och då får du och jag möjligheter att på nytt bekänna att vi i vår kärlek till honom och som sagt än en gång allt gott verk i hans församling, också vi i påskens vittnen med uppdraget att berätta om hans uppståndelse. Än en gång, vi kan inte tiga. Då vill vi i ord och handling tala om vad vi har sett och hört, eller hur? Amen. Ja, Herre, ge oss kraft, ge oss glädje, ge oss frimodighet och tålamod med oss själva, inte minst, att tjäna dig som dina lärjungar. Tack att du kallar oss. Följ mig. Amen.